Är ni där rånet skedde eller liksom, och bygger ni upp det här på något annat ställe? Och liksom, hur går det till? Liksom?
Daniel och hans gäng byggde det i Budapest.
De byggde ett skönt G4-kontor och sen så bara...
I Budapest.
Och sen så bara
och taket och så är det en liten helikopter och så ska du ha Stockholm runt omkring på enorma LED-skärmar. Så att när du står där på det taket så ser du Stockholm. Liksom.
Kan man komma liksom bakis till inspelning? Oj vad du har kommit bakis till
inspelning.
Det är minst 10 000 ord. Kan ni berätta för Bära vem det är som gör den här filmen?
Sigge Eklund.
Jag är ju väldigt fascinerad och fan av Sigge Eklund. Jag undrar såhär, hur var det att jobba med honom liksom?
Jag kan bara tänka på att du liksom idoliserar Sigge. Det är så kul för jag fick en helt ny bild av dig.
Det, alltså, det är lite off-brand.
Nej men Bära, det är off-brand. För din brand är kebab brorsa.
Det är lite off-brand.
Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Donomin och med mig gör att jag precis som vanligt min persiska vapendragare Babababababeruzabadre. Och som det inte vore nog, Borås egna Young Royal, Hampus Lundgren, välkommen.
Hello. Välkommen. Tack så mycket.
Och idag är inte ett vanligt avsnitt, det här avsnittet är i samarbete med Netflix där vi är på Next on Netflix med Netflix på Grand Hotel. Så som ni ser så är vi ju inte i våran vanliga studio, känns skitfattig helt plötsligt.
Jag skulle precis säga det, vi har Sveriges enda studio tills vi kom hit.
Ja, nu är vi skyldiga någon pengar.
Nu fan, måste han lita stylister och inredare.
Ja, det är väldigt fint här, det är väldigt posh. Det känns som att vi är hemma hos våra rika kompis. Mm. Och här är vi för att Netflix har ett event här där de presenterar alla nya serier som väntar och filmer och mycket sånt.
Maxat.
Och vi ska få träffa några Netflix-nyckelpersoner. En person som vi träffa heter Ronny Sandahl. Mm. Han har skrivit den nya helikopterrånet-serien som kommer i höst.
Vi såg ju trailern på den. Den var ju helt mäktig.
Jag undrar om vi kanske kan lägga in trailern här någonstans. Den är så jävla tung och en av våra svenska favoritskådisar i form av Mahmoud Sovakci spelar huvudrollen. Vi har så mycket frågor om det. Så det kommer först och främst bli väldigt spännande. Sen får vi besök av Chrissy från Love is Blind.
Tror du de är tillsammans fortfarande?
Det ska vi ta reda på. Tror du hon hatar oss för att vi sa att hennes kille skulle
bli en halvbild? Det kan ju vara så att de kommer och svingandes in här.
Och då får vi brösta det.
Ja. Som tur, de här panelerna sitter och sitter fast hårt här i väggen så att det kanske klarar sig.
Och sen sist men absolut inte minst så har vi Edvin Ryding och Felicia Maxim, Young Royals, alltså riktiga Young Royals och inte Borås-versionen Hampus. Men också en ny film som de har på gång som heter En del av dig.
En del av oss. En del av oss. Det blir uppföljaren med mig och Aris.
Jag bärar ju alltid arabiska tappningar på alla som kommer gå på Al Jazeera. Men vi är jävligt pepp. Vi vill bara säga lite kort snacka Netflix, grabbar. Kommer du ihåg när Netflix kom? Vilken game changer det var.
Jag vet när det kom, men jag liksom minns inte. När det kom så kändes det som att det hade funnits så länge. Alltså det var så självklart att det hade funnits. Jag vet inte ens hur det var innan Netflix. Nej.
Men det jag älskar att göra på kvällarna, det är att sätta mig, dra på ett avsnitt av Suits på Netflix, dricka en klassisk koffeinfri Coca-Cola Zero och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Alltså vet du vad jag kommer ihåg? Jag kommer ihåg när de började snacka om Netflix och de bara, tänk dig som Spotify fast video. Jag bara, det här är skitsnack. Vet du hur jag kollade på film back in the days? När jag bodde i Farsta med min bror. Vi gick till filmkedjan och så köpte vi Chippies Mippies. Och sen så gick vi till hyr DVD.
Sen skedde videon eller?
Nej, sen fotade vi den filmen vi ville ha. Sen gick vi hem och gjorde U-Torrent-fasoner.
Ja, du ska se det här på de vackra salarna.
Det här är preskriberat nu. Det var när jag var ung kriminell. Nu jag har liksom, kvoterat in mig i samhället igen. Och nu
betala skatt.
Och nu är jag mentor för andra som laddar ner film.
Nu, du avhoppar verksamhet. För folk som laddar ner från Torrent-filen.
Ja, och inspirerar folk till att köpa Netflix. Nej, men alltså, jag tycker ändå att det är fascinerande av hur stor del av liksom... vardagen och samhället Netflix är. För till exempel när Love is Blind kom eller när Snabba Cash kom och allt det här var liksom talk of the town. Och det är att om du inte har det, då du finns inte.
Vet du vad jag älskar med Netflix?
Att man kan chilla när man kollar.
Man kan göra Netflix en chill.
Exakt.
Nej, men att de liksom också går in och gör liksom egna produktioner. Kommer du ihåg, typ såhär Narcos, de gör egna takes av saker.
Netflix original. Uff. Det är grejer.
Det är det jag tycker är så jäkla nice.
Och nu ska de in i sporten också. Jake Paul mot Mike Tyson på Netflix.
Uff.
Jag är oroad och taggad och det är mycket på en och samma gång. Så det är lite sånt som vi tar del av här idag och som ni ska få ta del av med oss. Ska jag säga det bästa som har hänt mig? Den bästa funktionen. Det finns två funktioner på Netflix som är top tier, god tier grejer som jag inte kan leva utan.
Veta.
Hoppa över intro och hoppa över sammanfattning. Top tier.
Det är nice.
Känner du att du kan relatera? Ja, eller är det bara jag som har det här?
Jag brukar kolla på det här Chef's Table ibland. Ja. Och då kan man hoppa över intro. Det är bästa som finns. Då bara rakt in
i köket.
Rakt in i mitten av kanelbullen.
Så det är det som kommer hända i dagens avsnitt. Vi är skittaggade. Jag är så jävla taggad på allt som har med helikopterrådet att göra.
Vi sätter igång bara.
Vi sätter igång.
Ja.
Och nu är han äntligen här. Han har skrivit helikopterrånet, filmen, serien.
Helt
otroligt delar. Vi har fått se lite smakprov. Vi ska prata lite om det. Sverige, vi välkomnar Ronny Sandahl! Stig på, välkommen in, välkommen in. Gör dig bekväm. Ronny, välkommen.
Tusen tack.
Jag och Berra fick precis titta på trailern till helikopterrånet. Serien på 8 delar. Berätta. Vad kan man förvänta sig av det här?
Jag tror att man kan förvänta sig en berg- och dalbanefärd genom bygget av ett av världshistoriens mest mytomspunna rån. Och för första gången kan man få en lite större inblick i vad som faktiskt hände.
Jag måste bara säga, jag såg ju den här trailern. Alltså känslan, det var inte så många sekunder vi såg, men känslan var ju väldigt autentiskt, att man liksom lite var där. Man fick lite puls.
Ja.
Men jag hade lite, det var lite konflikt inom mig. För jag var så här, jag vet att det inte är laglig verksamhet, men jag vill ändå vara en del av det här.
Ja, men exakt.
Så vad ska jag göra med den här informationen, tycker du?
Exakt. Ja, nej, men jag tror ganska många av oss har lite den känslan. Jag tänker att det finns en sån modern liksom cowboyhistoria där någonstans. Så att jag tänker att vi är väl ganska många som någon gång har suttit 7 öl in och börjat skissa lite på hur man ändå skulle genomföra ett rån.
Ja.
det tänker jag ändå liksom någonting som förenar de flesta. Det eller starta en bar är väl det som brukar liksom uppstå hos folk efter x antal enheter. Så jag tänker att det finns någon sån, det finns någonting i svårighetsgraden i att göra något sånt här som också, tänker jag, väcker någon slags nyfikenhet.
Mm. Vad har varit det svåra? För att det är ju en verklig historia.
Mm.
Och sen är det ju också en serie som det ska liksom fångas på film och vara spännande. Och hur nära verkligheten är vi?
Ganska nära, skulle jag säga. Det är klart att det alltid finns element av dramatisering och att det finns en, det är min blick på det och det är liksom mitt sätt att skriva, och det är Daniel Espinosas som är den konceptuerande regissören, det är hans blick väldigt mycket också, och det är klart att det präglar materialet. Men jag tänker att i grund och botten så är det just baserat på verkligheten, och vi försökte fånga verkligheten men också försökte göra en jävligt underhållande serie.
Jag måste säga så här, när man gör sån här serier eller filmer som baserar på en verklig händelse, hur får man liksom reda på all information, hur det gick till?
Känner du Ronan?
Träffar ni de här människorna?
Ja, jag har suttit ganska mycket med dem och försökt att få fram så mycket som möjligt för att förstå. För att det är också så där, jag menar, dels handlar det om att få information, alltså rent praktiskt. Men för mig handlar det också om att förstå vilka de är och vilka de var då. Och att förstå psykologin bakom och drivkrafterna och allt det där som egentligen är det man anknyter till på, när man tittar på en film eller serie, så är det så här, liksom en människas vilja är någonstans det man hookar på. Så här. Och med de här så blir det väldigt tydligt för mig ganska tidigt att de här grabbarna har liksom, det finns en dröm inblandad i det här. Liksom, att det finns en dröm om att göra det omöjliga rånet. Det finns någon slags liksom, ja, men nästan fåfänga i det. Att vilja göra något som ingen annan kunnat göra. Och jag är ju väldigt attraherad av den sortens karaktär. Jag dras till det. Så här, dårar som vill flyga för nära solen. Liksom. Det finns något underbart i det, tycker jag.
När man, alltså jag tänker ofta på, jag har gjort en YouTube-video om helikopterrånet och gjort mycket research om allting. Och jag kommer ihåg när jag gjorde det att det är så mycket mer som går in i det
än vad man ens kan föreställa sig. Och jag kan tänka mig, och det här är ju bara baserat på liksom det man har läst på internet, hur mycket mer av det kommer vi få ta del av? Är det liksom mer än vad man tror? Att, alltså saker som de gör som man inte tänker på?
Absolut, ja herregud. Alltså, jag skulle säga att det som har funnits hittills har egentligen varit så här, polisens bild av vad som hände. Och sen har det funnits en jävla massa rykten om, jag menar, det är ju om så många som hävdar att de var med
då liksom, finns det inga pengar kvar.
Nej, då kan du fylla Globen liksom.
Ja. Men du menar att det är många som vill tillskansa sig att de var med och gjorde det här?
Ja, eller att man var med i utkanten på något sätt, eller att man kände till eller så här. Men i själva verket är det en väldigt liten kärna av människor. Och jag tänker att man kommer få otroligt mycket nytt som man inte visste om, just på grund av att den här liksom, vi skildrar också liksom, polisen finns också med i berättelsen, men i första hand är det ju berättelsen om rånarna och berättelsen om hur de bygger det här rånet.
Det känns ju spontant baserat på det vi har sett, som att man, när man ser det var lite som det du pratade om, att när man ser det här då kommer man heja på rånarna.
Jag tänker att det kanske i viss mån är ofrånkomligt att man liksom anknyter till någon som vill någonting jävligt mycket. Det tänker jag ligger i liksom dramats natur någonstans. Men sen tycker jag inte sådär, jag tycker inte vi väjer på något sätt för att det också är människor som råkar illa ut i det. Att det är riktiga insatser, det är riktiga människor med riktiga insatser och riktiga anhöriga. Och liksom, där finns det ju en... liksom en det är liksom inte, allt är inte bara skoj med det så att säga, utan det finns ju liksom ett visst mått av tragedi i det. Och det tycker jag är en väldigt viktig liksom klangbotten i den här berättelsen.
Okej, jag har en fråga. Alltså, jag undrar, för att du sa att du skulle liksom, du behövde få information från de här och liksom, ni behöver lära känna dem. Men det är inte så att ni ses och spelar Yahtzee på kvällarna, antar jag. Och liksom, hur är det att liksom sitta med dem? Är de så liksom givmilda? Säger de så, men vi gjorde si och så, eller liksom, hur funkar det?
Nej, det är en process liksom där man måste vinna ett förtroende. Man pratar. Man visar att man är intresserad, att man är påläst. Att man är... Jag menar, jag har ju en bakgrund som journalist från början. Så jag är inte helt ovan vid att få liksom, försöka vinna ett förtroende och få folk att vilja prata med mig. Liksom. Och jag tänker att också så här, det är jävligt djupt rotat i människor att man vill någonstans berätta sin historia. Oavsett om man är rånare eller jobbar på Bregottfabriken liksom, så har alla sin historia som man vill berätta. Och sen handlar det liksom om att träffas många gånger och lägga pusslet liksom, och träffa, alltså vissa vill kanske ha ett större behov av att prata, andra har inget behov av att prata. Så att det har varit, jag har varit liksom, försökt att hålla mig öppen och nyfiken. Och samtidigt i slutändan så ska det bli en serie med ett lager av, det finns ett tunt lager av fiktion ändå någonstans i det, så att de kan ju, det går ju att berätta vad som helst, för att det kan vara sant, det kan vara inte vara sant. Det är väl inte så många som vet vad som är vad.
Alltså, har de löst det här? De här typ så här, jag har inte kommit ihåg hur det slutade i verkligheten då. Så här, det var ju några som åkte fast.
Ja.
Och så här, det måste ju finnas grejer som är liksom, som de inte har kunnat berätta.
Eller som, ja,
alltså sådana saker.
Uppklarade, menar du?
Exakt, och de jag antar att de inte kommer gola ner sig själva heller.
Nej, men det finns jättemycket som i den här serien som polisen inte har en aning om.
Som de kommer få fuck around och find out.
Som du har aning om, låter det som.
Ja, men så som publiken kommer en aning om. Som, jag menar, den här är, det är väldigt stora delar av den här berättelsen som varit oberättad. Och det liksom kommer vara mycket som klarnar, tror jag, för många som...
Så du menar att folk kommer åka fast en efter en när serien släpps?
Nej då, att ingen kommer åka fast. Nej då, det behöver ingen oroa sig för. Men däremot så kanske sådär, jag kanske har en teori om vilka som gjorde vad och så vidare.
Du kommer få ett samtal från polisen efter det.
Exakt. Vi vill bara säga, vi vill ta avstånd. Vi har ingenting med det här.
Vi vill Jack.
Det är jag som åker dit i slutändan.
Men jag är också nyfiken, för att huvudrollen spelas ut av vår kära vän Mahmoud Sawakshi.
Otrolig.
Hur kommer det sig att han spelar huvudrollen?
För att han var från första, skulle jag säga, första gången han läste för den, så var han självklar. Han har en, det var ju, Daniel Espinosa hade ju en väldigt tidigt en idé om att han var rätt för det. Och
jag kan liksom, jag såg det ganska fort också vad han menar. Så att det, förutom att Mammut är en fantastisk skådespelare, han har någon sån här James Gandolfini tyngd i sig liksom. Det finns någonting i, han kan bära världen på sina axlar.
Mm. Jag tyckte vi kände det när vi sa det efter den trailern, att Mahmoud kan säga, han som spelar huvudrollen, han kan säga 10 000 ord utan att öppna sin mun.
Mm. Du bara, när han andas pratar han.
Ja, nej, men han utstrålar bara grejer som är så här, jag vill veta allt.
Ja, men han har en hemlighet i sig, absolut. Och han har, men jag menar, det har de stora skådespelarna. Det är att klara av att liksom... ha en tystnad som liksom inte bara är avsaknad av ljud utan liksom som säger tusen meningar.
Men när man har gjort en sån här film, ni har gjort det här tillsammans med Netflix och lagt liksom själ och liv och blod, svett och tårar. Nu är ni väl i stadiet där ni liksom planerar på, det kommer ju höst. Vad är liksom förväntningarna? För jag vet ju Snabba Cash som gick på Netflix den blev ju stor utanför Sverige också. Det är ju så med Young Royals också. Vad tror du, hur kommer den här filmen prestera utanför Sverige?
Det är jättesvårt att veta. Jag hoppas ju naturligtvis att jag hoppas på världserövring naturligtvis. Allt annat vore väl konstigt. Men i första hand, första fokuset är ju ändå att skapa liksom en lägereld i Sverige, som att göra en serie som alla känner sig att den här, och ska jag inte halka efter i samtalet så måste jag fan se den här serien. Ja. Det är liksom det första liksom målet och det viktigaste målet för min del, att skapa något som folk måste se.
Ja. Det var ni vill vara talk of the town.
Ja, men exakt, när man ska vara den där när det liksom blir lite stelt och tyst i kafferummet på jobbet. Så ska det vara första som dyker upp i huvudet liksom.
Så var ju Snabba Cash lite, tyckte jag. Jag bodde, jag hade en innergård. Då såg jag alla mina grannars fönster. Och 10 pers satt och kollade på Snabba Cash.
Det är helt otroligt.
Det har varit hur fett som helst. Ser du det med helikopterhållet, då ska du ta en bild och skicka till mig.
Det ska jag göra.
Men det jag gillar med det du såg i trailern, jag antar att det kommer lite samma touch. Det känns som att du är lågintensivt stressad hela tiden när du kollar på det. För det är som att du själv tror att du ska åka fast framför tv-apparaten. Det är den känslan man har.
Ja, ja, men det är ganska passande faktiskt. Jag vill att liksom åstadkomma någon slags en kombination av liksom både å ena sidan någon slags panik och å andra sidan någon slags lust. Alltså för det är liksom inte bara att göra det här av nödvändighet, utan det finns också ett jävla stort mått av dröm i det. Barndomsdröm, att göra något liksom storartat och dumt.
Men tänker du att så här, har alla barndomsdröm att råna saker eller? Eller är det bara vi tre eller på sätt? Alltså liksom, är det en normal grej?
Men det känns väl lite som att de här blev rockstjärnor?
Ja, men jag tänker att det kommer ner på så här, att make a mark i världen liksom, oavsett om det är att vinna Wimbledon eller liksom, eller att göra något dåligt, eller alltså alla vill göra något litet märke i världshistorien, och jag tänker att det här rånet, man ska inte på något sätt förminska att det är människor som drabbades av det. Alltså det går inte att runda.
Nej, folk lever ju alltså än idag förmodligen med trauman.
Exakt. Alltså, och det ska man inte, och det runda liksom, det är ingenting vi väjer för i berättelsen, det är en del av berättelsen. Men vi bestämde oss liksom tidigt, både jag och Daniel, att vi ska inte glorifiera, men vi ska heller inte fördöma. Alltså vi berättar en historia och den rymmer liksom, det är 8 avsnitt, vi har rum för att rymma liksom, alla nyanser.
Ja. Men jag tror att en del av den här känslan är också att det gick ju så himla James Bondigt till. Ja. Det var ju så liksom hypat och avancerat och läckert, och de åkte ner så här, jag antar att de blev nerissade, och det var ju ganska liksom minutiöst planerat liksom. Mm. Och sen så lurade de ju brallan av ganska många. Så det var liksom det att de också kunde göra det, alltså utföra det. Som var halva grejen.
Men det vi kan berätta nu i den här också, så här, i dramatiseringen av det, blir ju också allt som går fel. För det är där paniken ligger.
Det måste vara så jävla en så viktig aspekt att fånga. För att saker måste ju också gå åt helvete.
Ja, men det är liksom 10 000 grejer som måste stämma, och det är alltid några grejer som skiter sig, och allt går inte att förbereda. Och det är där någonstans som speciellt då det, spoiler alert, 6:e avsnittet där själva rånet sker. Där har man ju liksom med sig man vet vad som kan gå fel och man vet hur snabbt det borde gå och man vet liksom vad som måste hända med, om man är med där med dem och börjar se när allting inte börjar stämma. Det är ju...
Vi fick höra en fågel viskade i vårt öra att själva rånsekvensen är liksom en tagning. Kan du berätta lite om det?
Jag vet inte hur mycket jag får säga om det, men jag tänker att det är en... Jag kan inte förneka det. Men det är ju klart, man har sett en jävla massa rån på film och tv. De flesta av oss har aldrig varit i ett rån. Och det tänker jag liksom att det är spännande att kunna erbjuda ett rån i realtid. Att få vara liksom den fjärde rånaren.
Är det känslan? Om jag sitter och tittar på det sjätte avsnittet. Vad kommer jag känna när jag ser det här?
Det är inte ostressigt.
Nej. Vilken tur.
Det är svårt att diktera vad andra ska känna, men det är klart att det finns en... Jag hoppas att man ska kunna få vara i en skräckblandad eufori.
Det är starkt.
Men Gerard, när du säger att det är en tagning, alltså är det så här, hur lång är den här sekvensen?
Ja, den är ju så lång som rånet är.
Ja.
Det är mycket, och hur långt? Vi talar i tuggor nu.
Antingen vi måste lätta på lädret så vi får premiumversionen av det här.
Det finns ju ett visst mått av mystik kring det här rånet. Jag tänker att det kanske finns ett visst mått av mystik kring filmatiseringen också. Ja.
Vad har varit det svåraste? Jag fattar, det är delvis måste det vara ett stort ansvar. Att berätta den här historien så att det görs rätt. Jag vet också att det var New York Times som beskrev det här som det smartaste rånet genom tiden. Alltså, det är ju inte så här ditt lokala bankrån, utan det är ju en av de största rånen som någonsin har gjorts i hela världen. Vad är liksom den största utmaningen när man skriver det här, för att det måste ju finnas en rädsla att göra fel, eller?
Men i grund och botten handlar det om att skapa karaktärer som man vill vara med och som man tror på och som känns sanna och som gör verkligheten rättvisa och som man tycker om och som man vill vara med. Och den liksom, rånet i sig är ju liksom tekniskt jävligt svårt att genomföra för rånarna och tekniskt jävligt svårt att genomföra för filmskapare. Men om man tänker från mitt perspektiv med liksom, när jag skrev den så handlar det mest om att hitta den där identifikationen med dem. Att det liksom inte är... De är väldigt, på många sätt väldigt speciella människor som har de är väldigt intelligenta och väldigt liksom, hög kapacitet. Men det är också människor som lever ganska normala liv och har liksom, små barn och har liksom, ett vardagsliv parallellt med rånarlivet. Vilket sådär, tänker jag gör att ganska många kommer kunna känna igen sig i det. Och det har varit viktigt för mig att inte... Jag har ingen lust att peka ut dem som några liksom, kriminella som är helt annorlunda från oss. Utan jag tycker de påminner ganska mycket om folk jag har växt upp med.
En intressant grej är ju liksom så här, när man gör såna filmer, ett liksom... Är de som då varit med i det här, är de med på sätt och säger nej, men så här gick det inte till och jag har tänkt på det här, och alltså utbildar dem och instruerar liksom de som är med och skådespelar? Och så måste jag bara säga en andra också, så får du tänka marinera båda. Den andra är liksom, hur gör ni med location rent generellt för att återskapa de här? Är ni där rånet skedde eller liksom, och bygger ni upp det här på något annat ställe och liksom, hur går det till liksom?
Ja, men exakt. Nej, alltså man har inte med de riktiga rånarna hela tiden på set liksom, utan det är snarare att jag har intervjuat dem innan, och sen när har ju Daniel sin egen liksom relation till dem, att kunna fråga saker och alltså de av dem som vill vara med och svara på frågor, och sen är det ju liksom, ja, men det gäller ju liksom och ibland blir det väldigt konkreta frågor om hur vissa grejer går till liksom, för att man själv inte riktigt har koll, och då har man ju fått, jag menar, en av dem, han som vet mest av dem, han fick jag till slut liksom släpa med hem till mig till en whiteboard och bara så här, men nu måste vi gå igenom minut för minut det här jävla rånet så att jag liksom får allting rätt. Exakt hur såg den här dörren ut? Exakt hur var sladdarna dragna? Hur mycket sprängdeg var det här? Alltså att man får verkligen ner på allting. Men för att svara på hur man bygger själva location, alltså den byggnaden som de rånade då, det som var G4S i Västberga, det är ju en säkerhetsklassad byggnad, så att det, jag har varit inne där och jag har varit uppe på taket och så här, men det går inte att filma där liksom. Så Daniel och hans gäng byggde det i Budapest.
Men hur lång tid tar det att bygga det här?
Det tar jävligt lång tid.
De byggde ett skönt G4-kontor och sen så bara...
I Budapest.
Och sen så bara och taket och så är det en liten helikopter och så ska du ha Stockholm runt omkring på enorma LED-skärmar. Så att när du står där på det taket så ser du Stockholm. Liksom. Så det är ju,
fast när det är Budapest?
I en studio i Budapest. Ja.
Otroligt.
Nej, men det var ju ett otroligt... Jag menar, och ärligt talat, det ska jag vara... Jag menar, jag regisserar ju själv emellanåt, men jag kan säga att jag blir stressad bara vid tanken på att regissera det där jävla avsnittet. Det är eventuellt bara Daniel Espinosa som klarar av det i Sverige. Det är en stor uppgift.
Det är också så här, jag har sett mycket av det så här på internet, att det är ganska ny teknik att använda LED-skärmar i bakgrunden och inte green screen. Avslutningsvis då, när i tid kan man, får man, för jag vet inte hur mycket du får berätta, men när kommer den här serien till Netflix?
Ja, men som jag förstått så ska det vara i höst, så jag ska klippa klart den först.
Okay. Tror du att det blir mer liksom augusti-september eller oktober-november?
Jag har, skulle jag säga, cirka 0,0 inflytande över det. Så jag har ingen aning.
Okay. Okay. Men är du nöjd med det du tror kommer? Är det ditt livsverk där?
Oj, det är en stor fråga. Men jag är jättestolt över vad den här berättelsen är. Och vem vet? Alltså, det är mycket möjligt. Jag försöker bara vara... Tråkigt svar kanske. Men jag försöker vara här och nu i en berättelse och så... Gör man sitt bästa och liksom, precis som en rånare lägger liksom, man gör grejer metodiskt en sak i taget och håller huvudet kallt och så hoppas man att man inte kraschar på vägen.
Ja, det är bra. Jag tror vi också ska använda, men vi måste börja tänka mer som rånare.
Ja, men jag ser det. Anser du att du har professionella rånaregenskaper just nu efter att ha gjort det här?
I teorin,
vet
liksom,
du vet ju man springer en dörr åtminstone. Ja. Det är en grej.
Sen... Ja, jag skulle kunna liksom projektleda ett enklare rån.
Ja, vi hör av oss.
Vi är intresserade, men vi kan inte komma från luften och grejer. Det är inte vår stil.
Ja, men jag är också lite höjdrädd.
Vi bryter oss in på en källare och så går vi upp för trappan. Ja, den kan vi klara.
Ja, men exakt. Det är någonstans där. Vi ska lägga in något komplicerat i det också.
Vi ska bryta in i min grannes förråd. Han har mycket bra grejer. Tack så mycket för att du kom hit.
Tusen tack.
Och vi ser fram emot att se Ronny Sandahl, mina damer här. Kul.
Otroligt.
Tack.
Vi ska traska vidare i det här super, då är vi igång Netflix-avsnittet. Och nu bara ska vi få besök utav någonting, eller en person som har varit en del utav någonting som vi har mycket relation till, nämligen Love is Blind. Programmet där de skulle ta reda på om kärleken var blind eller inte. Och vi har ju haft Mitt hjärtas fröjd och eviga längtan hos oss förut. Men det ska bli kul att få en annan persons perspektiv på det hela. Mina damer och herrar, vi välkomnar Chrissy!
Välkommen, välkommen.
Slå dig ner.
Tackar.
Installera dig.
Kul att ha mig här för mig själv.
Ja, du är väldigt roligt. Vi vill ju ställa den första frågan. Vi reagerade ju på Love is Blind. Mm. Jag vet inte om du har sett det. Jag tror vi var ganska snälla mot
dig. Jo, jag har sett det.
För det första, innan vi går vidare.
Är vi ovänner?
Nej, är det okej? Jag undrar också.
Nej, alltså vi frågade dig. Tycker du, våra reaktioner, har de varit bra?
Nej. Jag tyckte ni var så snälla mot mig.
Ja, bra. Ja, men vad bra. Men vi är snälla generellt. Vi är bra, eller hur?
Men jag kan ta ganska mycket oavsett. Ja, så här, även om det inte hade varit det så.
Men då har vi en fråga. Är ni tillsammans idag?
Ja.
Är ni det?
Oh, ja. Ja, ni är för fan
jullar.
Du hade tre ringar, men de har ju för sig tre gånger.
Jag har två till nu.
Alltså, bra jobbat. Hur, liksom, jag måste bara fråga, hur länge sedan var ni spelade in där?
Nu var det för exakt ett år sedan nästan.
Oj.
Förlovade oss i kapslarna då.
Åh jädrar, då
har jag hört om länge. Det här var inte första gången du var med i reality-tv.
Nej.
Jag kommer ihåg att du var med i Big Brother, om jag inte helt fel. Och det gjorde du. Och sen så kände du då nu jävlar, eller blev du castad?
Nej, jag sökte själv.
Du sökte själv, berätta.
Jag är så jäkla stort fan av konceptet sedan innan. Och sen tror jag att i och med att jag har gjort tv innan så tycker inte jag att det är så big deal.
Nej.
Jag tror att vissa kan till och med uppfatta det som nonchalant när jag pratar om det. Men gud, sök, det är verkligen inte så läskigt. Men jag tror att man får lite det gratis när man har gjort någonting tidigare i livet. Att man är bara såhär, oh, det är inte så... Det var inte konstigt för mig att bli filmad och...
Nej, folk ska liksom, det var inte din första stress. Rodeo.
Ja, precis. Sen var det ju också att jag sökte ju verkligen till det här programmet för att jag hade sett programmet. Och, vet du, man bor i Stockholm. Jag hade seriedejtat ett tag innan. Det var ju katastrof. Hade tagit bort alla mina dejtingappar och så satt jag liksom hemma och myste till Love is Blind och bara, men det är så kärlek ska vara. Alltså, så här, det där är ju riktig kärlek. Att man hör varandra och man gillar det man hör och... Att man kan bygga en bild av ett liv tillsammans utan att se varandra. För jag tror att jag var lite av så här, fånga i mitt egna tankesätt eller kulturen också delvis. Att man, ja, ni vet som man säger, utsidan ger insidan en chans typ. Ja. Och någonstans visste jag att om jag bara utsatte mig för en annorlunda situation så skulle jag fortfarande ta besluten med hjärtat. Fast i det här fallet och i ett mycket tidigare skede. Och det hjälpte mig jättemycket.
Men när man står där, man är liksom kär.
Ja.
Dörrarna ska liksom öppnas.
Ja.
Det måste ju vara det konstigaste du någonsin upplevt.
Du måste ha stress.
Alltså, du vet att bakom den väggen så väntar liksom antingen din största dröm eller största mardröm. Vad liksom pågår i kroppen när man står där och man vet att nu öppnas den här dörren när som helst?
Alltså det enda jag tänkte på var om han skulle tycka att jag var fin. För jag har verkligen... Jag är världens största känslomänniska. Alltså jag kan bli kär i en person och helt och hållet liksom... Jag har inte en preferens i utseende som är bara så här... Om du inte har det eller om du har det så går det inte. För vi hade haft så himla många djupa samtal som för mig vägde så himla tungt. Så jag visste så här, bara, alltså, hoppa han fram på ett ben och dreglar och skelar. Så
det är det, spelande
roll. We'll make it work. Liksom.
Men det är så alltså.
Ja, 100%.
Men det är fascinerande. När man har sett programmet, de dejterna man får se, det är ändå lite så här polerat och vissa grejer som kanske är intressanta liksom, situationer. Men hur pass detaljerat pratar ni bakom den här väggen? Är det så här, gillar du tennis? Diskar du, gäller du apple pie? Alltså hur
djupt kan man komma med väggen mellan sig?
Jättedjupt. Och det får man ju inte se riktigt. För att det är alldeles för många filmade timmar. Så det skulle ju bli tråkigt att bara se folk dejta. För jag tror att det krävs en hel säsong för bara ett par för att förstå hur de verkligen hittade varandra på riktigt.
Men hur gör ni? Vilka sådana typer av frågor finns det då som är kanske lite tråkigare att se men som kanske är viktiga i relationen?
Alltså vi fick ju lite hjälp på traven. Varje dag hade ett tema som en slags stöd liksom, för oss som vi kände så här, oj, vad ska jag ta reda på nu? För man var ju ganska stressad i processen och kände så här, oj, om 4 dagar kanske jag är förlovad. Sjukt.
Eller typ han kan ha förlovat sig till någon annan. Kan
också den också, ja. Det har jag redan glömt. Jag har förträngt att det fanns
med. Just det,
det hade varit min stress att bara så här, fan, jag vet att när jag går ut härifrån så finns det en risk att han eller hon eller vad det är, har lika djup konversation med någon annan.
Ja.
Och jag vet att när vi reagerade på det så var när folk kom in i det här gemensamma utrymmet, det känns som att då måste det liksom ligga lite i luften. Att man ville fiska lite, vem har sagt vad till vem.
Jag ser ju jättemycket av det när jag kollar på amerikanska säsonger. Att de har en ganska öppen dialog stundvis om vilka de dejtar och vad som sägs och görs. Men alltså vi i svenska säsongen, det var typ så här. Vi levde i The Lululand. Så vi dejtade bara när vi gick ut från loungen. Och sen så bara låtsades vi som att vi var på typ tjejsemester. Liksom.
Fy fan vad sjukt.
För det var ju, alltså det är ju svinjobbigt. För första dagen var det som alltså sorority girls gone wild. Det var svinkul, alla pratade och så här, spexade hela dagen. Och vi bara wow, vi kommer ha så många vänner härifrån. 3 dagar senare kommer vi dit och jag bara, någonting har ändrats.
Ja, för när du dejtade din partner som också var en annan som dejtade, hur var din känsla när hon var inne och pratade med honom? Hade du liksom konstant ångest? Vill hon komma? Vill du läsa av henne? Alltså, hur var liksom den känslan?
Alltså, jag försökte ju inte prata så mycket om det heller eller luska i det. För att jag ville inte veta, för just av anledningen att jag ville inte att det skulle bli en tävling. Jag blev typ lite provocerad när jag ser att de skyltar Love is Blind, så är det som tävlingsprogram på Netflix. För jag bara, vadå? Var det någon som tävlade? För jag tänker att så här, jag var villig att riskera att gå ändå hela vägen med någon utifrån vad jag känner. För det var ju det jag kom dit för. Och sen om de väljer någonting annat, då får man bara bita i det sura äpplet. Mm. För det är liksom, det är precis som i verkliga livet.
Ja.
Du riskerar ju ditt hjärta i pant när du går in i en relation. Även i verkligheten.
Och faktumet är ju att om man går på dejt i verkligheten, ja, så finns det en risk att den personen som man kanske fattar tycke för imorgon går på dejt med någon annan.
Ja.
Och så det är ju väldigt nära verkligheten också. Jag undrar, när ni kom ut och ni började bo i de här, alltså det är 79 Park på Gärdet, är numera känt som Love is Blind-lägenheterna. Oscar Properties aktiesjönk. Men när ni kom ut i det, ni började bo tillsammans och så här, fram tills att ni faktiskt gifte er, fanns det några tillfällen där du bara, jag vill inte göra det här?
Nej.
Tvivlade du någonsin?
Nej.
Det är sjukt. Tvivlade han någonsin?
Nej. Det måste ju han få svara på själv i så fall. Men
jag
skulle bara, inte från...
Han har inte tvivlat någonting.
Du behöver inte intervjua honom. Han har redan sagt till mig.
Ja.
Nej.
Allt går genom mig numera.
Jag försöker bara så här. För att det fanns ju andra par.
Ja.
Där som hade... Ni hade väl mest liksom smooth sailing. Alltså ert största problem var typ om era hundar skulle komma överens.
Ja.
Liksom. Var det liksom så smooth sailing i verkligheten också?
Ja, det var det. Och det var, ju, det var den aspekten som skrämde mig under tiden när vi spelade in. Det var inte någonting som fick mig att tvivla. För det, jag har gjort för mycket terapi för att känna att det här är för bra för att vara sant. Jag släpper och går. Så det var ju skrämmande. Bara att, men gud, ska vi stå vid altaret och så har vi aldrig bråkat. Jag har aldrig sett liksom hans värsta sida och han har inte sett min. Men det kom ju sen. Så det, vi löste det ganska snabbt. Så.
Men jag måste fråga också, för att när man då... dejta på det här sättet. Mm. Alltså man tänker ändå att attraktion är en viktig faktor. Det kan ju uppstå även fast du har en vägg framför dig, tänker jag.
Ja.
Eller det såg ut i alla fall.
Ja.
Men liksom, tappar man inte en dimension när man inte ser varandra? I just den biten liksom?
Jag skulle säga nästan tvärtom.
Det att förstärks,
det kommer en ny dimension som är lite svår att förklara för vi inte har något bra ord för det.
Okay.
Då är det liksom bara det här själsliga liksom.
Så alltså, jag vet att vi diskuterade jättemycket om det här. För att det är ju verkligen ett human experiment det här. Jag kan tänka mig att för vissa så är det här liksom, som har varit med här, de haltar ut ur den här byggnaden till slut för att det är så mycket påfrestande. Men jag vet att vi pratar mycket om så här, är kärleken blind?
Mm.
Kan man bli kär i någon som man aldrig har träffat?
Mm.
Och vi pratar om att så här, vad händer? Det hade varit så fett att få känna det när... Alltså jag undrar bara, om man är med i det och sen öppnas dörren och så är det någon som man tycker inte är så snygg.
Mm.
Vad händer med en då, undrar jag? Och skiter man bara i det då, så som du beskriver? För det finns ju andra deltagare där de inte skedde det.
Ja, men man såg ju dålig stämning istället. De var så här, den ena var mer taggad än den andra.
Det känns som att Hampus vill säga någonting.
Ja, vi har goda nyheter här på tal om Love is Blind. Det är nämligen så att säsong 2 blev officiell för 36 minuter sedan.
Jävlar!
Alltså, är det castat redan? Castingen är fortfarande öppen.
Slussarna är öppna. Ring!
Men då tycker jag det är passande att du är här. Till de som sitter och kollar på det här, som kanske känner det du kände när du sökte till Love is Blind. Vad har du för tips till dem som tittar, som är lite sugna?
Alltså, jag kan bara utgå från mig själv. Jag ville ju vara med för att dels hade jag en stark magkänsla om att jag kommer träffa någon. Men också för att jag ville bryta ett mönster hos mig själv. Och det var inte att jag sökte efter visst utseende, men att jag kanske dömde folk utifrån hur de framställer sig i en stor grupp av människor eller i deras klädstil. Liksom. Och när den försvinner, när den försvann helt, så lärde det mig så himla mycket om mig själv. Så att alltså så här, fokusera inte så mycket på att du kanske går dit och får ditt hjärta brustet. Fokusera på att oavsett vad så kan du vinna någonting som du aldrig hade kanske fått lära annars. Så här, det är ju nästan lika viktigt, om inte viktigare, än att träffa en partner just när du önskar.
Bra råd. Och det vi också lärt oss, att om man är i en relation och har det lite tufft, då ska man inte gå på dejt på middag, utan då ska man umgås i två olika rum, för då kan det uppstå nya sinnen.
Ja, vänner, vilken grej.
Otroligt. Det bara säger det, älskling, nu går du in i andra rummet.
Och så ringer vi varandra.
Ja. Och så kanske det blir magi.
Ja. Men jag undrar också så här, jag antar att det fanns ett väldigt tydligt liv innan och efter. Obviously, för att du kom ut med en husband. Men
det måste, baserat på vad jag sett på internet så här, och läst i kommentarer, det är ju väl, alltså att, jag, att bli tillsammans på det här sättet är ju också väldigt skevt. Mm. För att det är så mycket människor som har så mycket åsikter. Mm. Och, ska, och de, folk är så investerade i de här relationerna på en sån osund nivå. Och jag kan tänka mig att det måste ju vara påfrestande.
Mm, det är bara svårt att vänja sig vid det. Jag tror att man kommer dit så småningom när man bara har varvat ner lite. Okej, men det här är då en del av mitt liv nu. Men i början så är det ju skrämmande. För det, det ni inte får se, det är att vi har ju också ett helt år då vi är bara vanliga gifta människor. Fast vi känner oss inte vanliga och vi får inte riktigt säga varför vi känner oss som ovanliga då. För att inte säga, ville säga ett värre ord. Mm. Men Sen kommer en ny våg i januari när det börjar sändas. Och då blir det ju, det är som att vi har bytt partners nu. Mm. Bara för att vi båda har klivit in i en ny verklighet igen nu. Först var det efter bröllopet och bara okej, okay, I'm a wife. Jag bodde med mina två bästa vänner och vi hade fest varannan helg i vår lägenhet tillsammans. Kontra 2 månader senare, då står jag med ring på fingret och bara planerar framtid och vad händer nu. Och sen det här nu igen. Det har varit så mycket förändringar. Liksom. Jag har insett om mig själv att det tar tid för mig att vänja mig vid förändringar. Jag har alltid intalat mig själv att gud, jag är så himla bra.
Men det är inte små förändringar det här. Nej. Det är ju så livsförändringar som bara, det kanske krävs lite anpassning.
Ja, för det blir ju också att man sörjer en version av sig själv som inte får vara kvar riktigt fullt ut längre.
Jag undrar också det här i folks åsikter. Vad har varit där det är så här? Jag kan tänka mig att folk har haft ganska skeva uppfattningar också. Ja. Och sagt, skrivit till dig och skrivit till honom. Ja. Vad har varit liksom det konstigaste folk har hört av sig om?
Vad är det konstigaste?
Alltså finns det någonting som är så här, hur fan tänkte ni där? I folks liksom kritik gentemot er som
ja,
par? Men,
ja, gud. Jag fick ju en... Jag la upp en story för någon vecka sedan om att ja, men det här med negativitet online, att det tär på mig ganska mycket just nu, att jag våndas med det och försöker liksom finna mig i det och vänja mig. Så fick jag ett DM från en medelålders man som sa att fast du är en offentlig person så du ska bara ta det. Det är bara omoget att du än sitter och pratar om det här. Och jag känner någonstans att jag vill inte ha en tystnadskultur. Jag tycker man ska prata om vad man känner, vad man tycker, oavsett om den är annorlunda än alla andras. Till en viss gräns, det finns undantag där med. Men då svarade han på, jag tror jag skrev någonting i stil med att jag önskar att du hittar lugnet i dig själv för att förstå att man inte behöver vara elak mot en medmänniska bara för att man tänker en elak tanke. Typ. Mm. Och så fick jag tillbaka, du är så jäkla sjuk i huvudet, Rasmus valde fel tjej, han skulle valt Katja, du behöver terapi och fan vad skäms. Alltså,
det är det här som är så här, hur kan man liksom, jag hade aldrig fixat en relation så här.
Ja.
Det hade liksom förpestat. Mm. Alltså det känns som att förr eller senare måste ju det här gå in i huvudet på en.
Ja.
Men det är bara, där måste man bara skärma av. Ja. Det finns ingen, det kan inte finnas någon mening att ens lägga tid på att svara på de här grejerna.
Nej,
sen måste jag bara säga,
det har jag börjat med nu.
Ja, alltså, vi var i början när vi såg Rasmus, då tänkte vi så här, åh, den här
hala jäveln,
han har gjort pitchmöten förut.
Nej, det här var inte,
han har presenterat Q3-rapporten förut, det ska Gud veta.
Det är utstrålar råd och säsong.
Men alltså, han sa allting så här.
Han sa aldrig rätt.
Vi tänkte så, om vi skär här så här i hans hand, det kommer komma ut sladdar, för han är AI-robot. För han är för bra.
Vi var ytterst skeptiska.
Ja.
Och jag älskar när vi är det, för det är inte första gången vi är det. Och i 99% av fallen har vi faktiskt rätt. Mm. Men här hade vi fel.
Ja.
Och jag älskar när det är så.
Ja.
För att det blir någonstans, det blir så, det vi är så ute och cyklar på något sätt.
Ja, så liksom, vi kan ju liksom sammanfattningsvis och lite avslutningsvis ändå säga, alltså dels be om ursäkt
till
Rasmus och anhöriga
Rasmus Momnid
och även gratulera er, för att alltså, i slutändan var det ni som i våra ögon var en av de stora vinnarna.
Ja.
Tack. Jag kan också säga att Rasmus är sjukt bra på att bara borsta av sig. Så han har ju det som jag försöker bli bättre på nu, att bara så här, ja. Kul att du lägger tid på att skriva det till mig. Och så går han vidare i livet. Så att han har hanterat allt med sån himla grace. Så att jag kan titta på honom ibland och bara, hur fan gör du? Så hur kan du vara så lugn med allt det här?
Vad ska ni göra härnäst då? Vad är liksom planen framåt?
Men nu har jag ju startat egen YouTube-kanal. Det är mycket som handlar om typ det personliga just nu, för det är fortfarande mycket intresse kring det. Men min plan är ju att så småningom hålla ut det och fokusera på inredning, för jag vill ju jobba som inredningsarkitekt i framtiden och jobba nu som inredningsstylist. Så det vore kul att skapa någonting eget därifrån.
Ja.
Och sen är det ju såklart allt annat i livet som också behöver få plats. Vi vill ha barn. Jag vill ha hus i skogen.
Hus i skogen?
Ja.
Varför då? Han har ju i och för sig ruggig skogshuggaraura,
ja.
Rasmus.
Ja, han kan
det hade passat han.
Ja.
Jag älskar att vi har gått från Rådås till
skogshuggaraura.
Men vi har ju vår producent Hampus här. Han är inte bara snygg, utan han har med sig lite ett litet quiz.
Ett eget segment här. Jag kallar det Hampus reality check.
Kul.
Där vi kommer betygsätta hur livet ser ut just nu då för dig.
Okay.
Mellan 1 till 5. Mm. Där 1 är katastrof och 5 är liksom tipptopp. Så vi börjar med karriären. Vad är det för betyg där?
3,5 skulle jag säga då.
Det är bra. 3,5 det är en stabil siffra. Då är det liksom, det är på väg åt rätt håll, men du har mycket kvar att göra.
Ja, men verkligen. Ja.
Okay.
Kärlekslivet?
4.
Vad saknar du?
Jag saknar lugnet i livet för att kunna liksom avsiktligt lägga tid på min kärleksrelation och inte bara känna att vi bara hela tiden måste hänga med allt som händer.
Men är det inte lite så i livet generellt då? Att man alltid vill ha det där lugnet för att man dras hela tiden framåt?
Det är därför jag vill till skogen.
Ah,
så jag kan åka till stan. Ja, men jag kommer ju alltid ha den delen av mig som vill vara där det händer. Mm. Men jag vill komma hem till tystnad och bara lyssna på ingenting.
Mm.
Hälsan?
Jag är low-key utbränd, så jag skulle säga typ en 2 på den. Alltså.
Och det är också därför du behöver ett hus i skogen?
Ja, yes.
Men vad ska du göra då? För du kan inte bli utbränd, det är inte bra. Då måste du liksom göra någonting för att åtgärda det.
Ja, jag tar ett steg i taget här.
Dra lite i handbromsen.
Som Bärra brukar säga.
Exakt.
Det är mitt ord.
Verkligen.
Kanske meditera, det gillar du också.
Ja, men alla säger det, men det kan jag göra när jag inte är
utbränd. Prova mindfulness och typ så här breathwork. Otroligt. Ja.
Jag har samma problem. Jag förstår inte vad det betyder riktigt.
Jag kan ju meditera. Det är mysigt att meditera när man är tipptopp. Liksom. Men när man sitter och har 2000 tankar i huvudet som snurrar och ADHD och livet är stressigt.
Det är då, alltså, du behöver det som mest.
Men det är som att säga till en heroinmissbruk att det är nu du behöver det som mest att sluta. Knarka.
Ja, det är kanske det jag behöver. Men...
Det är ju det, men det är också väldigt svårt i den stunden.
Du borde göra det kanske då, för det är svårt att göra det själv.
Ja.
Om man inte, för det är ju lite träning. Och då kanske du ska gå till någon som hjälper dig. Se till att hitta den här, du kan känna den här att du är kanaliserad på rätt sätt. Och då kan du göra det själv. I början är det också jättesvårt. Ska du bara sitta så här, jag blir också helt rastlös. Men när man gör det så hittar man, det finns, man kommer liksom ner. Jag brukar säga som att du går ner en trappa.
Alltså jag gör en grej hos min psykolog. Där jag måste göra så här, jag måste blunda och jag tittar upp när jag blundar. Och så ska jag göra det här ljudet. Och när jag gjorde det första gången. Det var första gången där jag inte tänkte på någonting annat än ljudet av mig själv. Men
och vi kan ju säga att dina sjukdomar smittar inte.
Men jag vet att min psykolog sa att Anders, du borde göra det här när du ska sova. Men jag har inte gjort det. För att jag har
slarvigt.
Sätt timer på telefonen.
Jag vet inte.
Ekonomin.
Det är en 4,5.
4,5. Oj. Det är börsen.
Du har investerat rätt på börsen här. Inte som jag.
ABB, det är bra aktie.
Okay. ABB.
Och sist men inte minst då, framtidsplanerna.
5.
Försöker ni få barn?
Nej, vi planerar inte för det just nu. Det skulle kännas jättedumt.
Ja,
att jag går också runt med gravidhormoner och bara kräks.
Hitta lugn och ro.
Ja.
Teoretiskt sett försöker man väl alltid få barn.
Så är det ju. Och tack så mycket Hampus.
Tack själva.
Och Hampus också.
Sök till Love is Blind Hampus.
Om
du gillar att ställa frågor.
Han måste jobba. De har inte timme.
Hampus frisyr i Love is Blind, alltså classic.
Det hela Hampus är Love is Blind. Men få inga idéer Netflix. Han är upptagen med att redigera sånt här. här.
Och vi vill, han är gift med.
Nej, men alltså, han kan, men då får vi presentera bud.
Ja.
Och det kan mejla oss.
Han tar ett pris.
Och det kan nås på Swish.
Och tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Jättekul. Lycka till med allt. Vi hejar på dig.
Tack.
Och hälsa Rasmus.
Ja, oh, jag ska göra det.
Kärlek.
By the way, så jobbar han faktiskt med bilar. Ni hade inte helt
enkelt. Är det så?
Ni sa ju han har bilförsäljare. Jag bara...
Kan han fixa någon skön kärra sådär? Någon skön
släde? Det är bilexport nu.
Bilexport? Ja. Import-export alltså? Okej, jag fattar. Det är mycket populära affärer.
Så ni var inte helt ute och cyklade?
Nej, nej, du ser. Vi har någon form av utbildning. Vi vet inte vad bara, men...
Känner du bara hur... storhet har äntrat salen.
Det känns som att nu kan vi göra skäl för att vi har brytt oss in här. Men för att vi är i de här fantastiska gustavianska salarna.
Gustavianska, är det ett ord?
Ja, jag vet inte, vi googlar inte. I Västra Flygen någonstans.
Västra Flygen på Grand Hotel i ett hörn med otroliga stuckatur i taket. Men i rummet har vi nu fått besök av två personer som vi ska prata med som är högaktuella både i Sverige och internationellt. Kanske på månen också, förmodligen. I sista säsongen utav Young Royals. Och inte nog med det, en ny film också som heter En del av dig som kommer i maj. Mina damer och herrar, Edvin Ryding och Felicia Maxen!
Wow.
Kändes det bra?
Jag gjorde rätt. Jag lite.
Ja, bra, vilken tur. Välkomna.
Tack så jättemycket.
För första gången för dig, välkommen tillbaka.
Tack.
För dig, Edvin.
Men Edvin, han är en del av showen kan man säga.
Det är han som kommer med jämna mellanrum.
Vi är gäster här. Årliga besiktningar. Ja, exakt. Då kommer Edvin.
Jag gör en check-up.
Vad har hänt i ditt liv sedan vi träffade dig sist?
Ganska mycket. Gud, vad äckligt svar. Ganska mycket.
Hur är framlistan?
Ska vi se. Nej, men vi har, nu måste jag tänka, när vi såg sist då höll vi på att filma säsong 2. Mm. Så att sen dess så har ju den haft premiär. Jag har varit på Jimmy Fallon. Jag har...
En liten skitgrej sådär, men jag var på Jimmy Fallon.
Jag ska inte prata om det som det är städ av i föreningen. Jag vill inte prata om det.
Jag har pratat om det så mycket nu. Men, nej, men så gjorde det, filmade säsong 3. Och parallellt filmade En del av dig.
Som ni gör tillsammans.
Ja.
Och ni båda är ju också med Young Royals. Mm. Nu är ju liksom Young Royals slut. Mm. Det är liksom sista säsongen. Det här är liksom... känns det någonstans som att det är en del av er som ni nu måste lämna bakom er?
Ja, på ett sätt är det ju det. Alltså, det är, jag tror att... Karaktärerna är ju det är liksom, den processen är ju vad den är liksom, att man har kommit nära in på dem och liksom så vidare och publiken är liksom en annan del hur deras engagemang och liksom att man ska alltså flytta ifrån det på något vis. Det är som att flytta hemifrån nästan. Men jag tror att det som är starkast är väl egentligen typ att lämna processen, alltså att få spendera så mycket tid med hela casten och alla och gå vidare från det liksom.
Ja, jag måste säga så här, kan du känna också att så här, när det blir så stort att du känner att du vill liksom döda den här karaktären och göra dig fri?
Alltså, finns det en rädsla att så här, det är han från Young Royals eller
att det blir liksom, det blir stämplad. Det blir som den här Harry Potter.
Så ärligt. Ja, jo, absolut. Alltså, jag har känt en desperation efter att liksom gå vidare på ett sätt. Alltså, jag är jättetacksam för allt den har varit och liksom så där, men det är ju lyxigt på ett sätt också att veta att så här, säsong 3 är den sista och att vi går vidare, för då är den vad den är. Det är ett kapitel i mitt liv liksom, och nu kan jag gå vidare och göra andra grejer.
Ja, det känns som att man har berättat det som skulle berättas från början. Nu får man liksom ett avslut i closure.
Liksom. Exakt.
Det känns som att Young Royals vart ju en sån alltså overkligt stor smash, om man kan kalla det. Alltså, den blev ju liksom större än vad man kanske ens trodde var... Alltså för min del när jag tittar på det så är det som ett... Den är så mycket större än bara en serie. Med tanke på budskapet och känslorna. Och jag vet när till exempel vi hade det i Omar i radio när jag jobbade på P3. Mailen som vi fick in av folk som bara så... Från typ så, en kille som var gay i Syrien. Alltså mycket så grejer som är mycket större än bara en serie. Och nu liksom... Blir det liksom en prestationsångest att upprätthålla den nivån i det man gör?
Jag kände det väldigt mycket inför säsong 2. För då kom vi från liksom allt halabaloo med säsong 1 liksom. Då kände jag ganska mycket press liksom, att säga, okej, men nu har vi en publik som vi måste förhålla oss till och så där. Och det var lite kämpigt liksom. Men jag tror att nu inför sista säsongen så var vi alla väldigt så här fokuserade på att så här, det här gör vi för vår skull typ. Och att vi njuter nu av att det är sista gången och att vi får liksom, vi har lyxen att få stänga liksom, och berätta slutet. Det är inte alla som har det.
Hur funkar det när ni spelar in en sån här säsong? Alltså är det så här, kör ni 3 månader, 6 månader, är ni bortresta, kommer ni hem på kvällarna? Hur funkar det?
Nej, men det är ju lite olika. Just med Royal så var det en 3 månaders inspelning.
Filmar på Ekerö.
Ute på Ekerö.
Ekerö?
Bärans Woods.
Va?
Nej.
Det var Bärre från Ekerö.
Ja, det kommer komma fram faktura. Var på Ekerö var ni?
Kageholm.
Ja, Kageholms slott. Ja, det är min farfars.
Släktgodset.
Det är på Kageholm.
Ja.
Åh, jävlar vad sjukt. Fan, jag var så nära men långt bort ändå.
Ja, wow.
Balt.
Nej, men så det är typ som att vara på semester.
Bodde ni där i 3 månader?
Nej, gud. Det hade blivit kallt.
Ja, det hade blivit kallt. Nej, utan man liksom åker ju hem på kvällen och sover.
Får man liksom ta helg?
Kan man komma liksom bakis till inspelning? Oj, vad du har kommit bakis
till inspelning. Väljer av kommentera.
Det är minst 10 000 ord.
Men kör ni måndag, fredag, sen är ni lediga på helgerna?
Det beror lite på. Ibland kör man 10 timmars veckor och då kör man alltså 10 timmar om dagen och då gör man 4 dagar. Det är 40 timmar per vecka som är lagen.
Det är
som
klassisk arbetsvecka.
Alltså till mitt försvar, bara lite slapp lägga in. Att så här, ni har ju väldigt tunga spelscener. Alltså, du, alltså gänget. Liksom. Ja. Min roll är ju mycket mindre. Och ibland så är man så här, men nu är det ett klassrum. Vi ska vara typ i bakgrunden och så här, leka med en penna medan vi lyssnar på en lärare. Alltså,
och då är det okej att vara bakgrunden.
Ja. om man skulle så kanske det är en sån.
Hypotetiskt sett.
Så rent hypotetiskt.
Man bara, jag ser hon rör den här pennan. Hon vill inte fästa igår.
Fan vad dåligt. Blurry bakgrunden.
Var hon ute igår?
Men, vad tar du liksom med då?
Jag tar nog med mig dels liksom vad den har betytt för folk och liksom mötet med publiken som jag har haft. Det har ju varit otroligt, men jag tror framförallt liksom allt det man har lärt sig under 3 år.
Ja, alltså 100%. Sen jag är otroligt tacksam över så mycket, alltså inte bara vad jag gjort för en, alltså karriärsmässigt, men liksom framförallt för alla människor man har träffat genom åren. Generellt bara.
Och nu så har ju ni spelat in en annan film. Då är det ni två. Kan ni berätta om en film eller en del av dig som kommer i maj? Vad är det vi kan förvänta oss? Vad är det för film?
Ja, då ska vi se här då, utan att råka säga något. Nej, men det handlar om Agnes som är min karaktär som jag spelar. Och hon har en äldre syster som heter Julia som spelas av Sara Larsson, som hon idoliserar väldigt mycket och ser upp till och längtar efter att vara mer som. För att hon känns väldigt fri i sitt sätt, hon är väldigt utåt till skillnad från Agnes då, som är mer inåtvänd. Och sen så har vi då Noel, eller Edvins karaktär.
Med på ett hörn.
Med också.
Nu är det han som kastar pennor i
bakgrunden. Jag brukar switcha lite liksom. Som då är Saras karaktärs pojkvän. Det är en coming of age-berättelse om
det
smärtsamma. Wow, du okej.
Okej, du har känslor. Okej.
Om längtan och sorg och allt däremellan.
För din del då, för det känns som att det här blir liksom, här är det en större roll. Känns det liksom att det är din tur nu? är det det som händer?
Ja, alltså jag har längtat efter det sen jag var liten liksom. Så för mig är det jättestort och jag är sjukt tacksam för allt jag har fått göra hittills. Men jag jag la mig ner på golvet och grät när jag fick den här rollen liksom.
Wow. Kan ni berätta för Bärra vem det är som gör den här filmen?
Sigge Eklund.
Ja, det såg jag faktiskt. Vi kollade på lite trailer. Ja. Jag är väldigt fascinerad och fan av Sigge Eklund. Jag undrar hur var det att jobba med honom liksom?
Ja, alltså
jag kan bara tänka på att du liksom idoliserar Sigge. Det är så kul för jag fick en helt ny bild av dig.
Alltså,
ja, det är lite off-brand.
Nej, men Bärra,
off-brand.
För din brand är kebab, brorsa. Bärra älskar ju Alex och Sigge. Och Alex är otroligt konflikträdd. Så att när jag träffade Alex, då sa jag, hörru, du måste vara med i min podd. Och då vågade han inte säga nej. Och det var ju väldigt, väldigt kul för dig.
Ja,
så han var här.
Bärra, han är klok, han är djup, han är helt
otroligt. Gud, vad fint. Gud, jag måste kolla på det.
Alltså. Satt och spelat det.
Jag satt och
jag var fascinerad. Nej, men jag älskar hans deras djup och deras sätt att prata, deras storytelling, hela den biten.
Ja, men det har ju varit väldigt fint typ att de kvaliteterna som Sigge tar med sig in i.
Jag tänkte bara, du pratar lite som Sigge Eklund nu.
Alltså. Ja, det har varit väldigt otroligt, fint att... De här otroliga, fantastiska stunderna har tillsammans.
Nej, men han har ju den där, han har ju där, när man hör honom har han ju den där storytelling-rösten.
Han är en otrolig berättare.
Han är en otrolig berättare.
Kanske en av de bästa, faktiskt.
100%. Alltså, jag är golvad av den mannen. Och alltså, dröm att få jobba med honom. Sen alltså, det är klart att man från början var skeptisk, alltså, om jag ska, alltså man var ju såhär, okej, nu ska då Sigge Eklund komma in och regissera, så det är ju inte bara att ställa sig bakom en monitor och peka lite. Nej. Liksom. Men han har ju grävts in i berättelsen och i karaktärerna och har varit som besatt, precis som Michaela som skriver manus. Shoutout. Nej, men det är verkligen ett hjärteprojekt för alla.
Men jag måste fråga, var han med och kastade det här? Eller hur, typ du som då sa att du bara, jag la mig på golvet och grät. Kan inte du bara berätta dels hur din resa varit in i det här och hur går det till när man ska få en sån här roll?
Ja, nej, men för jag provfilmade först för Saras karaktär. För att jag var för gammal liksom. Eller ja, det var vad rollsättaren Fredrik sa till mig.
Shoutout till Fredrik. Det är jävla
idiot. Det var han sa, men
skoja, vi älskar Fredrik.
Nej, men och sen så ångrade de sig och bara såhär, ja, men vi vill att du ska testa för Agnes som är huvudrollen. Och han var såhär, det kommer aldrig gå, alltså, såhär, men du är testad liksom, kom in, ta på dig någon såhär, någon
hoodie. Sa han, det kommer aldrig gå?
Nej, men
alltså, han var såhär, du var för gammal, det ska man inte säga till en tjej. Så han bara, det kommer aldrig gå, men
gud,
du
är
han
var såhär, ja, men alltså, du är nog för gammal, men vi vill testa. Så hade jag tog på mig någon, alltså, typ någon randig tröja, jag skulle kännas lite yngre, så satte jag på håret och såhär.
Hon kom med sån Fortnite-ryggsäck.
Ja, det var det.
Tack till svenska.
Ja, så öron uppe och så. Nej, men ja, och så kom jag dit, fick jag spela mot dig då.
Det här var, alltså, från mitt perspektiv.
Och du hade ju redan rollen då.
Ja, ja, precis.
Det var klappat och klart.
Det var klappat och klart. Det finns en rolig historia som Michaela Hamilton inte vill att jag berättar.
Jaha, då vill vi såklart att du ska berätta någonting om det här.
Får jag? Har jag godkänt? Ja.
Mm, det var faktiskt här på Grand... Hon satt där som en gladiatorkung och gjorde tummen upp.
Det är okej. Nej, det var här på Grand Hotel, så sa Michaela, vi hade haft ett möte, hon hade berättat om det här otroliga manuset för 2 år sedan. Och jag var hooked direkt liksom, men försökte spela lite svårt, tror jag. Och sen så sågs vi här på Elgalan 2022 och så sa Michaela, nu börjar vi kasta. Och jag sa, ah, vad kul, jag hoppas det blir av. Och hon tittade på mig med liksom mörker i blicken och säger, om du inte gör den här rollen så vrider jag bollarna av dig.
Oj.
Och för er som inte vet så pratar vi om Michael Hamilton som har skrivit den här. Vi fick ju äran att träffa henne igår.
Otroligt.
På en liten förgrej på ett hem. Och då var både min och Bäras grej att det kändes som att vi var hemma hos henne. Alltså vi bara, vad är det för ståtlig kvinna med pondus som kommer in?
Och det kändes som att vi var liksom skyldiga henne pengar.
Ja, vi var undersåtar.
En av mina bästa vänner, Michael
Hamilton. Det var verkligen, det förvånar mig inte att hon sa det till dig. Det var on brand.
Så jag hade rollen och sen så skulle jag liksom testa mot lite olika skådespelerskor. Liksom,
vi kände ju också varandra innan då.
Exakt. Vi hade gjort 2 projekt redan.
Ja, just det.
Och Felicia kommer in och blåser väggarna av rummet. Alltså det är, hon gör en sån provfilmning som är liksom... Den är historisk, tycker jag. Det var faktiskt helt sanslöst.
Kan du berätta lite vad den gjorde då? För nu vill man ju,
men säga ska ju också att alltså, det är ju tack vare att vi lirar som det går. Nej, men det var en väldigt emotionell scen. Det skulle skrikas och gråtas och knuffas. Det var möjligt.
Och Felicia kom in och liksom lägger in nya dimensioner i den här scenen. Det var otroligt. Jag var inte dugg förvånad när det visade sig att hon hade fått rollen.
Men jag gick verkligen in och jag kommer ändå inte få det, så nu kan jag typ ändra om allting.
Ja, just det, du gick in med premissen att Karlsson hade sagt det kommer inte gå.
Men vad kände du då när du gick därifrån?
Nej, men alltså eufori, alltså adrenalin. Jag visste, alltså när jag gick därifrån så var jag såhär, det här är min fucking roll. Alltså nu jävlar, tänkte jag då.
Ja, men det visste vi alla. Det visste vi alla.
Men liksom, när ni ska skrika och gråta så där, hur gör ni för att, är det så här, och 1, 2, 3 kör och så bara
alltså hur hittar man det där?
Ja,
exakt så.
Men fan,
exakt
du?
Så.
Nästa, vi hör av oss. Du kan mejla oss på norrplaya. Nej, men jag menar bara, jag kan göra bättre än det. Det var mitt bästa. Okay. Men jag tänkte bara...
Du körde bara allt fort.
Ni bara, oj, det där var inte det bästa. Han har mer. Han kan. Nej, men jag menar bara, hur, alltså just så här, gråta emotionella. Hur liksom, för det finns en onaturlighet att göra det.
Jag tycker du är otroligt begåvad på det. Jag avundas dig.
Ja, men det är konstigt där, för jag föredrar ju nästan att göra den typen av scen. Jag tycker typ att det... Alltså, jag menar, det är någonting väldigt frigörande i att här, leta efter det i hos sig själv. Mm.
Det är lite rage room över det hela.
Ja, verkligen. Det är typ rage room. Alltså, det är verkligen det, fast i olika tappningar. Mm. 100%. Mm.
Kan ni båda liksom gråta på beställning?
Gör inte det här mot oss.
Nej, ni behöver inte göra det nu.
Ja, okay, skönt.
Men ni kan göra det.
Ja.
Det är det så.
Finns det här, alltså jag vill säga använda det i typ relationer och sånt.
Aha, du vill gaslighta din partner.
Om jag och Berra ska spela in och vi ska prata om hur vi ska äta till lunch, då vill jag kunna gråta mig till en pokeball.
Ah, jag fattar.
Men är det, finns det liksom en teknik bakom det, eller är det bara grejer man kan?
Gräver ni fram någonting i något med gammalt minne?
Jag tror att det är lite olika beroende lite på vad det är för scen också.
Eller? Ja, men jag ska inte ljuga. Alltså, det finns ju någon typ av teknik. Alltså, det finns ju olika typer av scener. Ibland är det scener där man på riktigt hamnar i någon sjuk liksom, grej som känns nästan övernaturlig när man typ får kontakt med något konstigt och bara bryter ihop. Sen finns det ju gånger när man inte hamnar där och behöver hitta på något. Och då finns det ju sätt att göra det på.
Dels finns det ju hjälpmedel, tårstift, och man kan blåsa in såhär mint i ögat.
Jag måste köpa tårstift.
Så bara vänder det bort.
Jag har faktiskt testat med bara Carmex. Läppbalsamgrejen funkar skitbra.
Oj, men det låter inte så hälsosamt.
Men du sätter lite så här bara under ögat.
Men det påverkar inte synen eller så. Nej. Oj, jag får säga, jag måste hålla för jag fick ont här.
Men du kan ju också bara strunta i och blinka.
Ja. Oj. För då kommer tårar, det är sant.
Men då är gråtsen, man kan inte vara så här. Men det kommer ta tid innan man bara...
De bara avbryt.
Vad vill du ha till lunch?
Men avslutningsvis då, om ni båda ska få säga varsin sak. Du, Edvin, du får säga någonting om Young Royals.
Okay.
Och du får säga någonting om en del av dig till svenska folket som nu... Young Royals kan man ju se nu, för när det här sänds då har ju den sista avsnittet kommit. Och sen i maj då så är det dags. Men vi börjar med dig, Edvin. Young Royals, sista säsongen. Vad vill du säga till alla fans?
Ja, men nu när sista avsnittet har gått och ridån är nere liksom, tack så jättemycket för att ni har tittat och supportat genom åren. Och sluta inte, utan fortsätt, kom på fortsättningen för de här karaktärerna och fortsätt kämpa för kärleken.
Fint.
Och fortsätt titta på det vi gör tillsammans, till exempel.
Gärna, till exempel en del av dig.
Och en del av dig då, Frisa, vad kan man förvänta sig?
Man kan förvänta sig
skådespel i världsklass.
Right back at you.
Bars.
Nej, men man kan förvänta sig en emotionell berg-dalbana. Och förhoppningsvis så ska man väl bli berörd.
När kommer en, sorry, i vår? Eller maj? Eller?
Maj, va?
I maj.
Visst är det maj?
Har vi gått ut med datum?
Får vi säga det nu?
Ja. 31 maj.
31 maj.
31 maj, wow.
Liksom inled sommaren med en emotionell berg-dalbana.
Det är verkligen en katapult.
En katapult.
Rakt in i sommaren.
Det är faktiskt på riktigt, jag sa det nu för några minuter sedan i en annan intervju. Jag har varit otrogen. Men att så här, det är faktiskt på riktigt få filmer som greppa tag i publiken som den här filmen gör. Ja, vi såg den för typ en vecka sedan och jag hade puls på 140 genom hela filmen.
För fan, för fan. Wow. Och inte nog med att ni två är med i den, så är också Sara Larsson med i den.
Det
Så det är mycket att se fram emot.
Ja.
Vi är skittaggade och tusen tack för att vi fick
låta lite. Stort tack.
Tack. Lycka jag kommer till. Tillbaka om 2 år igen.
Du är välkommen. Ja. Vi var alltid
här. Den blev inte av mig.
Tack så jättemycket.
Stort tack så mycket. Tack.
Ja, men det här var jävligt spännande. Jag vill också säga att jag och Berra tar avstånd från Hampus varumärkesintrång på Aftonbladet. Sätter plus på livet.
Han bara, jag kommer på en egen grej. Hur är din ekonomi? Hur är sätt plus, eller sätt Hampus menar jag. Sätt 4-5 brås A5.
Sätt Hampus.
Vi bara, Hampus, har du kanske läst det? Han bara,
Hampus, vad har du sett ditt försvar?
Jag kan säga så här att det har funnits i alla år och alla tider.
Wow. Det är liksom, du, i din position så är du redan. Det ser som du ska se då, see you in court bitches.
Exakt. Nej, men jag säger så här, kom då.
Det värsta är Hampus, man ser på honom. Han har ekonomi för att driva oss och alla andra medier i fördärv. Så jag kommer, vi kommer göra förlikning.
Okay. Hampus, kan vi bara snabbt innan vi säger tack och hej för idag. Du är väldigt glad idag för att vi är på Grand Hotel.
Ja.
Vad är dina känslor? Berätta för oss.
Nej, men det är osäker klass. Det är liksom, vi sitter här inne, det är stuckatur, det är även klass på gäster och det är liksom sån jävla produktion, va? Så ja, jag älskar det här.
Jag måste bara säga en grej. Utöver allt du sa, du är den som osar mest klass.
Ja, kolla på det.
Ditt hår, hur har du ens gjort den här feng shui-grejen?
Hårblås.
Bro, den har snurrat, du får helikopterrånet och ser ut som, jag vet inte, barnprogram. Hur har du fått till de här svängarna? Han bara, kan det vara ekonomi? Salt, ekonomi. Ja, saltvatten ekonomi. Okej, ja. Salt, du kör.
Maskin. Ja, det är bra.
Ja.
Kul det var, fint att ni har
hår. Det var otroligt. Hur gör vi för, hur kan vi hyra den här lokalen för
diverse evenemang? Vi måste prata med dem. Men fan vad spännande det här var.
Ja, det var otroligt.
Det var väldigt mycket intryck på liksom en timme.
Jag ska bli skådis, jag har bestämt mig.
Du är en bra skådis.
Säg igen, jag
hörde.
Jag måste bara gärna peta med ögat så jag kan gråta grejer. Men jag kan bli blind också. Ja. Eller så vinner jag Oscar. Ja. Blind eller Oscar.
Du får gå och rycka lite Netflix-människor här.
Ja, jag ska göra det. Okay.
Vad tar ni med er från det här avsnittet?
Att allt är möjligt.
Inget
är oavsett om du vill bli skådis eller rån, allt är möjligt. Bara hem och träna.
Hem och träna. Vi måste lösa ett avsnitt när de visar helikopterrådet till Netflix och alla som kollar på det här. Vi vill ha Mahmoud Sovakci och han vi kan prata med själva. Och sen vill vi ha Daniel Espinosa.
Espinosa, ja. Han kan berätta grejer. Han kan be dig dra åt helvete och du kommer se fram emot det.
Rakt upp.
Han har sån berättar aura.
Innan vi avrundar har vi en tradition och det spelar ingen roll om vi är på Grand Hotel eller på Best Western i Falkenberg. Vi har alltid Thailand Productions med oss som har en liten TikTok.
Oj.
Är det Berus ära den här veckan?
Är det så?
I Bäras ära.
Igen?
Med tanke på att det är liksom final, har varit final i bäst i test. Och vi sparar det till nästa vecka när vi är liksom bland vår vanliga natur.
Kevin, får fråga hur mycket du har lagt på den här produktionen då? Vad var budgeten för den här? 5 sekunder.
50 000 euro jag har lagt på det här.
50 000 dirham, okej. Okay.
Tryck på det.
Chegando Braga Boys começa a dançar que é uma bomba.
Tack så mycket Kevin. Otroligt bidrag även den här veckan. Och tack så mycket Netflix och alla andra involverade. Tack alla gäster. Får jag också ge en applåd till våra tyska stjärnskott Christopher Schaus som står bakom kameran. För utan honom inget av det här hade gått. Han har liksom fört dialoger och fixat med möbler.
Han har fixat, han bara, det ska vara 3 mandarin, 3 gröna äpplen, sådana druvor och 4 banan. Allt är perfekt.
Så du har gjort en otrolig insats, Schaus, det ska du ha. Och även ni andra två såklart, 2 stjärnor. Men det är nästan som kommer att avröra dagens avsnitt. Hoppas du tyckte det var kul, hoppas du tyckte det var intressant. Vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Gå in och kolla på Netflix, det ska vi göra. Sista säsongen av Young Royals. Vi är mycket taggade. Och det vet jag, har du något att tillägga bara?
Nej, jag undrar, nu när vi ändå har gjort så här med Netflix, får man någon abonnemang och
kanske gratis
try and buy någonting åtminstone?
Ja, vi ska,
och någon keps, t-shirt eller abonnemang eller?
Du kan få en keps här, det finns en där till dig. Som att du ska ha en keps på dig. Men vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Tack för all kärlek.
Tack för all support.
Och vi ses.
Nej, vi ses.
Mother Baba, hej. Hej då.
Okej.